Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do.
En av mina favoritlåtar här faktiskt, Have I Told You Lately med Van Morrison tonar ut. Det är P4 Extra att lyssna på nu. Dags för Ekot med Daniel Klar.
Ja, klockan är ett. Här blir det Ekonyheter. I över en vecka har den svenska journalisten Joakim Medin suttit fängslad i Turkiet utan att någon formell anklagelse riktats mot honom. Hans fru Sofie Axelsson är mycket orolig.
Det har varit väldigt tufft såklart, oroligt. Samtidigt så vet jag att han är en väldigt stark person. Han har varit med om liknande saker förut.
Det är ju vanligt när journalister grips att man utvisas ganska omgående. Varför tror du att det inte har hänt i det här fallet?
Det är jättesvårt att svara på. Det var ju självklart ingenting som någon av oss kunde förutse. Han skriver själv i sitt brev att han är väldigt ledsen att det har blivit som det har blivit.
Inga nyheter har framkommit om Joakim Medins fängslande sedan den svenska utrikesministern Maria Malmer Stenegard samtalade med sin turkiska motsvarighet i fredags. Och ovissheten är inte lätt att leva med, säger Sofie Axelsson.
Det har varit svårt.
Vilket stöd har du fått från svenska myndigheter?
Jag har en positiv bild av att de gör vad de kan i den här situationen.
Sofie Axelsson, reporter här Anna Larsson. En man har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mordet på en 35-årig kvinna i Hässleholm i torsdags, rapporterar P4 Kristianstad. Mannen och kvinnan ska ha känt varandra sedan tidigare enligt åklagaren. Ett av de största hoten mot Sveriges granskogar, granbarkborren, kan ha haft en tuff vinter i och med det milda vädret på många håll i landet. Mattias Sparv jobbar på Skogsstyrelsen.
Är det plusgrader så är inte barken fastfrusen där barkborren också övervintrar. Så att då är det ju lättare för exempelvis hackspettar att pika bort barken och komma åt granbarkborrarna.
Även svampar och parasiter som insekten inte gillar har trivts i mildvädret, berättar Mattias Sparv som är expert på granbarkborren på Skogsstyrelsen.
Så att jag tror att den här milda vintern den missgynnar granbarkborren.
2018 så tog insektens härjningar fart på allvar och sedan dess så har den tagit död på 34 miljoner kubikmeter skog till ett värde av tiotals miljarder kronor.
Reporter Anton Frank på P4 Skaraborg. Det är stopp i tågtrafiken efter att ett tåg kört på en personbil vid en järnvägskorsning strax söder om Örebro. Av någon anledning fastnade bilen mellan bommarna. De som fanns i bilen lyckades ta sig ut och ingen skadades fysiskt. Ekot med Daniel Klar.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Demonstrationer både för och emot den franska politikern Marine Le Pen idag. Och i USA hölls igår stora protestdemonstrationer över hela landet mot president Donald Trump under parollen Hands Off. Författaren och journalisten Åsa Linderborg har en hel del att säga om kungen i sin nya bok. Och här i P4 Extra ska vi också prata lite grann om skönhetstrender innan vi lägger av för dagen. Ska vi få reda på hur vi ska göra med våra naglar och med vårt smink. Så häng med! Hey, can't deny what I'm feeling. I kept on believing that I could hide from the truth. Hey, see the reason I'm calling. It was you all along, yeah. But I didn't know what to do.
Somebody told me that I'd never see. That we belong and we were always meant to be. Seeing all the stars, they lead me back to you.
Benjamin Ingrosso, Back to You i P4 Extra. I eftermiddag planeras en demonstration till stöd för politikern Marine Le Pen i Paris. Le Pen dömdes för korruptionsbrott tidigare i veckan och den här demonstrationen drar igång vid 3-tiden i eftermiddag. Men redan nu klockan 1 hålls en motdemonstration arrangerad av bland andra franska vänsterpartiet, det okuvade Frankrike. Och Paris-korrespondenten Cecilia Blomberg är på plats vid den här motdemonstrationen som alltså redan är igång vid Place de la République. Bonjour!
Bonjour, monsieur.
Hur är läget skulle man väl egentligen kunna säga, men vi tar bakgrunden direkt. Marine Le Pen blev alltså dömd tillsammans med flera partikamrater för att ha förskingrat pengar som egentligen skulle använts av partiets EU-parlamentsgrupp. Och det som diskuteras mycket i Frankrike idag, det är ju hur allvarligt är det här egentligen?
Ja, men det är ju ett allvarligt brott. Det handlar om 40 miljoner kronor som då har använts på ett felaktigt sätt. De skulle användas då till att ha assistenter i EU-parlamentet för att kunna bedriva EU-politik. Istället har de använt pengarna för att arbeta inrikespolitiskt i Frankrike och bygga upp sitt parti.
Ja. Och
jag har pågått länge också, kan man lägga till.
Ja. Och fransmännen har då reagerat på den här domen på lite olika sätt under de dagar som har gått.
Ja, alltså Marine Le Pen och Nationell Samling, som ju faktiskt har varit ett av de partier som verkligen har gett sitt fulla stöd till att den här lagen en gång kom till och tycker att det är en bra lag. När det drabbar henne själv nu så vänder hon sig emot och säger att det är opolitiskt, det är slutet på demokratin. Hon har använt väldigt starka ord. Medan jag skulle säga att både mitten och vänstern, där är majoriteten som framförallt är upprörda över att man inte respekterar rättsväsendet och domstolarnas beslut utan håller på att politisera dem.
Mm. Det finns de som säger att domen kanske rent av kan visa sig vara till fördel för Marine Le Pen.
Det vill återstå väl att se hur fransmännen kommer att reagera på längre sikt. Just i hennes parti så är man ju unisont för att hon har utsatts för någon form av övergrepp och inte tillåts vara med i presidentvalet. Och man hoppas ju nu att den här överklagan kommer så snart så att hon ändå kan ställa upp. Det ser ut som att hon ändå, liksom att man ändå kommer att pröva fallet en gång till innan det blir presidentval. Men jag skulle säga att det är rätt delat faktiskt, vilka som tycker att det här är illa och vilka som inte tycker det, och kanske också det här att en del kanske tycker att själva lagen är lite hård, att man ändå borde låta någon överklaga den innan, alltså att det inte som nu då träder i kraft på en gång. Nu kommer allt fler människor, kan jag säga.
Ja, jag hör att det är full fart där i bakgrunden. Men Marine Le Pen har alltså själv agerat på så sätt att hon ser sig utsatt för någon form av övergrepp här som inte kan då ställa upp i kommande val om det skulle vara så.
Ja, nej, men så är det ju. Hon är ju en av favoritkandidaterna för att kunna bli president. Det här är fjärde gången hon i sådana fall ställer upp i presidentval. Den här gången så visar ju opinionsundersökningarna att hon har chanser att vinna. Så det är klart att det är surt för henne. Det förstår man ju.
Mm. Fem inblandade domare har tagit emot mordhot på sociala medier.
Ja, det har hänt, och det trots att Jordan Bardella, som är nationell samlingspartiledare, väldigt noga gick ut i tv och sagt att vi ska inte hota domarna, men det kom som ett brev på posten, hot mot domarna. Och nu är det ju även en del analytiker som börjar jämföra den här samlingen idag borta vid militärmuseet Les Invalides, där de ska samlas, nationell samling. Som en slags revival av Kapitolium, vad som hände i USA då med Donald Trump och stormningen där.
Mm. Och idag är det alltså demonstrationer både för och emot. Just nu då befinner du dig där motdemonstrationerna är. Och det här är också då ett land där folkliga protester ofta har en viktig roll. Hur tror du att det här kommer att utveckla sig?
Jag tror att domstolsväsendet kommer att jobba på. Sen är det frågan hur påverkade de blir, om de lyckas hålla sig så oberoende som de vill vara. Samtidigt ska vi säga att idag pågår också ytterligare så här, Gabriel Attal som har varit premiärminister. De har också ett möte mitten här idag. Så idag beskrivs nästan som en så här liksom aning om vad som kan vänta inför presidentvalet med de här tre olika blocken som på olika ställen i Paris har olika möten. Men ja, man får väl se. Det har alltid varit så i Frankrike. Det pågår ett samtal på gatan, det pågår ett samtal i parlamentet. Och de går ju inte alltid i takt. Men jag skulle säga att jag vågar inte spekulera i hur det här ska sluta.
Nej, och vi vågar inte heller spekulera i huruvida den här domen blir ett sätt att stoppa Marine Le Pens politiska karriär eller om det finns en väg vidare för henne trots allt. Cecilia Blomberg med oss direkt ifrån Paris. Kylie Minogue, gasen i botten, tvärs genom hela låten. Better than the devil you know heter den. En sorts, vad ska vi kalla det för? Glamdisco. Full fart. Passar bra nu när vi ska prata om vårmodet när det gäller våra naglar och våra ansikten till exempel. Är det ljusa, luftiga pasteller som gäller eller är det glitterbonanza som gäller? Hur ska naglarna se ut och vad är egentligen glass skin? Ja, jag vet inte det trots att jag har det i mitt manus, men vänta bara. Jag ska nog få svar här. Vad som gäller smink och beautymässigt är det nämligen det vi ska prata om nu med Kiki Norman som är chefredaktör på skönhetstidningen Daisy Beauty Magazine. Hej!
Hej Erik! Det här var ju jätteskojigt att få komma och prata om sådana glättiga saker direkt efter en sån pass allvarlig grej som det som pågår i Paris.
P4X är som livet självt. Det är himmel och helvete, det är toppar och bottnar, det är yta och djup. Det gillar vi. Vi börjar med färgerna på kinder och ögon. Vad är det för färger som gäller?
Mycket färg skulle jag säga. Och gärna glitter och glam. Precis som i den glittriga diskolåten som du precis refererar till. Och man kan ju då tänka att det inte alls har något att göra med inslaget innan om Paris. Men det är ju precis det det har.
För
att, ja, visst är du. När man känner att världen är på väg åt helvete. Och det händer konstiga saker i världspolitiken och det är lågkonjunktur och folk mår inte bra. Och, då söker man sig till saker som kan muntra upp en. Mm-hmm. Då vill man ha glitter och glamour i sin sminkning. Och man kanske, det glada 1920-talet var inte heller så glatt. Och då blev till exempel kjolarna kortare, man muntrade upp sig på sådana sätt. Det var paljetter då också, det var pärlor, de här rasslade omkring och dansade.
Ja. Och en del människor uppfattade det där som djupt dekadent och hotade samhällsordningen förstås.
Ja, det kanske det väl gjorde. Det var ju på svartklubbar det hände, så att ja. Så visst. Men folk gör ju sånt när det är så kaos i världen och man bara behöver drömma sig bort en stund. Då blir det glittrigt och glamoröst.
Och vad du påpekar som är väldigt intressant i ett historiskt perspektiv, det är att sånt här har vi sett förut. Och det hänger ihop med samhällsutvecklingen, hur vi uttrycker oss även i vårt utseende eller i vårt mode eller vad det nu kan vara. Det finns andra områden också.
Allt hänger ihop helt enkelt.
Ja, men det gör det. Och du säger att det ska vara färg på kinder och på ögon och gärna kanske lite glitter eller rött rouge.
Rött rouge, ja. Och det är ju någonting som har kommit tillbaka 20 år senare. För att i fjol, i somras, så blev en video viral på TikTok där en makeupartist som är, hon är född 55, så att hon har varit med länge. För 20 år sedan så sminkade hon Victoria's Secret-modellerna. Och för 20 år sedan var ju samhället på så vis att då var det inget, då var det fint att vara Victoria's Secret-modell och det var liksom sex on legs, det var ett skönhetsideal som inte känns så modernt längre. Men då i fjol så gick då en TikTok-video viralt där hon berättade att anledningen att de här såg så sexiga ut var för att man använde just rött rouge. Mm. Så för 20 år sedan. Och det har då fått en comeback helt enkelt. Gjort comeback, så nu är det rött rouge som gäller igen.
Jaha. Ska det vara sexigt nu igen också?
Nu ska det vara sexigt och det har väl också att göra, tänker jag, lite med att när man har sexat alldeles nyss så kanske man är lite röd i ansiktet också. Det finns många associationsbanor här.
Man har sexat alldeles nyss.
Nyss.
Det gillar jag, det uttrycket. Hur ska vi ha det med läpparna då om vi nu ska gå vidare på det, vad ska vi säga, sensuella spåret?
Ja, vi går vidare på exakt det spåret faktiskt, Erik. För där ska man se nyhånglad ut. Vad säger du om det?
Nyhånglad?
Det innebär att man
har... Det var
har
ett tag sedan jag var det, kan jag säga.
Jag beklagar. Du måste gå ut mer, hör jag ju. Ja,
det är inte för sent för mig. Det finns resurser.
Ja. Ja, men det är liksom under en tid nu, framförallt i sociala medier, så har en väldigt synlig läppkontur gjort comeback. Mm. Och nu den nästa grej som händer är då att alla trender vänder sig om något som har hänt innan. Nu ska vi ha en väldigt osynlig läppkontur. Den ska vara lite suddig. Läppstiftet på catwalken nu är kanske till och med lite smetig, alltså utsmetad. Som om man har tagit på sig läppstift.
Jag tänkte just komma till det. Är man nyhånglad så är det ju lätt att det är smetigt lite grann över hela ansiktet.
Ja, det ska vara lite så.
På catwalken är det. Åtminstone om man är en seriös hånglare.
Precis. Och sen... Så att det är så det ser ut nu, och man kan ju då åstadkomma det till exempel med att ta en bomullspinne och sudda ut läppstiftet i kanterna. Liksom. Men ja, det är det som är looken som gäller.
Du, jag sitter här med en högerhand med lite för långa naglar. Jag beklagar, de borde varit betydligt snyggare och mer filade. Hur ska naglarna se ut våren 2025?
Ja, men då är vi tillbaka till det jag kallar för depressionsglamouren. Då ska det vara metalliskt och glittrigt och glitsigt och glammigt igen. Och där letar man mycket efter olika typer av effekter, metalliska effekter gärna. Det finns en jättepoppis trend som heter cat eye, och då har man egentligen partiklar, metallpartiklar i lacket, och så har man en magnet som för dem i ett önskat mönster, och det ska då bli liksom en smal rand mitt på nageln, och då blir det som ett kattöga. Så därav har då trenden fått sitt namn.
Det,
och det är då en skimmer, ett skimmerlack som beter sig så.
Det finns också något som trendas som kallas för glass skin.
Ja.
Vad är det?
Det är en trend som kommer från Korea, där väldigt mycket kommer ifrån nu. K-beauty har du säkert hört talas om. Det är koreansk skönhet. Mm. Och i Korea så eftersträvar man det här som kallas för glass skin, och då ska huden vara, det är hudvård som man jobbar med, mild hudvård och mycket fukt i många lager, och då ska huden bli så slät att den liksom nästan ser ut som en glasskiva, kristallklar ska den vara, porerna syns inte, och man har en sån här fuktig lyster. Det är glass skin.
Inte min tepåse, eller vad ska jag säga, jag gillar nog mer det där brunbrända, friska.
Ja, men
det när blir det trendigt? Jag vill ha det tillbaka.
Det är bara att gå och skaffa dig en bronzer, vilket är också något som vi ser att många män gör. De lånar, de skaffar kanske inte en egen, men de lånar syrrans, flickvännens, den tjejkompisens solpuder, som det hette förr i tiden. Bronzer heter det nu för tiden, men det är samma sak.
Okay. Och så brun utan fuskar. Sol fanns det något som hette, kan jag tala om.
Finns fortfarande. Okay. Mycket bättre nu än vad den var förr i tiden. Kan du bli sådär friskt solbränd utan att ens behöva gå ut?
Ja, men jag gillar att gå ut i solen. Så jag klarar mig utan de där produkterna. Men det är ju jag det. Det här är viktigt för många, och det finns trender både hit och dit. Vad gäller för män? Finns det några speciella trender för män?
Ja, skönhetsbranschen har spått länge att snart kommer män att börja använda smink. Men det går inte så fort som man hade trott. De här solpudren då, eller bronserna som är ute och vandrar, har ju slagit igenom. Men nu börjar man också se att ögonbrynspennor och sånt här som liksom förstärker de naturliga dragen men inte riktigt ser ut som smink, blir väldigt poppis även hos män. Det finns ett svenskt skönhetsmärke för män som heter Ed, och det är kändisen Danny Saucedo som har lanserat det. Och när de lanserade så trodde de kanske att någon av hudvårdsprodukterna skulle bli bästsäljaren. Men nej, det blev ögonbrynspennan.
Ja, det finns säkert andra företag som producerar skönhetsprodukter också, säger jag då, i god public service-anda.
Ja, och då det finns det. Nästan varenda en har en ögonbrynspenna, faktiskt.
Bra, då vet vi en hel del vad det är som gäller. Kiki Norman, chefredaktör på skönhetstidningen Daisy Beauty Magazine, har upplyst oss. följd av Michael Bublé med Don't Blame It On Me.
I don't blame it on me for falling in love with you. Anybody could see there was nothing I could do. You just shot me that look and baby I was hooked. It was always meant to be, so don't blame it on me.
Don't blame it on me.
It ain't my fault, I've always been your fool. But after all, we both know that it takes two. Tell me, was it such a crime when I took your hand in mine? You can call it destiny. But I had help. Take a look at yourself. Here I stand, falsely accused. But I'm just a man, and the mastermind was you. I'd take credit if I could, but I've never been that good. It just worked out beautifully, so don't blame it on me.
Don't blame it on me, fullt öst där med Michael Bublé i P4 Extra. Vi ska strax få lokala nyheter och sen ska vi titta till de stora demonstrationer som hölls i USA igår. Nu, lokala nyheter.
Klockan har slagit 13:30 och nu blir det lokala nyheter från P4 Göteborg. Först handlar det om stölder från lokalerna i Dalheimers hus.
När mötesplatsen Dalheimers hus i Göteborg flyttade till nya lokaler slog tjuvarna till gång på gång.
De fick med sig ett par diskmaskiner, designstolar, någon skärm, stor skärm sån här till konferens. Planet då, och det var någon skruvdragare också.
Säger Monica Örn, verksamhetsutvecklare på Dalheimers hus. Ja, stölderna har varit många efter flytten som ägde rum kring årsskiftet. När huset som bland annat har daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning renoveras har verksamheten flyttats några hundra meter bort, ner till Hotell Kusten i Majorna. Men starten blev tråkig med upprepade inbrott.
Under en period då var det så pass mycket problem så vi hade en väktare som satt här och kunde ta dem när de kom då, va?
Kostnaden för stölderna fick Dalheimers hus stå för själv då värdet inte nådde över självrisken. Säkerheten i huset har skapat oro hos personal som P4 Göteborg har talat med. Bland annat går rykten om att personer bor i källargaraget och att det har hittats kanyler. Något Monica Örn menar visserligen har varit sant men inte längre stämmer.
Det har bott folk här innan vi flyttade in. Men efter att vi har satt upp kamerorna så har det inte bott folk här. Mm. Och har de hittat saker i garaget och sånt så är det från en tid innan vi var här.
Karl Martinsson, P4 Göteborg.
Unga måste utbildas bättre för att få köra A-traktor och mopedbil. Det tycker NTF.
Ja, vi ser ju att det hade varit bra om de hade fått en bättre anpassad utbildning för det fordon de faktiskt ska köra.
Cecilia Fris är verksamhetsutvecklare på NTF Väst. Transportstyrelsen ser nu över utbildningen som ungdomarna måste klara för mopedkörkortet, det vill säga AM-körkortet. Nationella trafiksäkerhetsförbundet, NTF, är remissinstans och förbundet är starkt kritiskt till det nya förslaget.
Det finns ju fortfarande inte något krav på att utbildningen ska ske på det fordonen som ungdomarna faktiskt ska köra.
Hur skulle ni vilja ha det?
Vi skulle vilja ha en bättre anpassad utbildning där man får mer riskbaserad teoretisk del. Men också som sagt då att man faktiskt gör den praktiska utbildningen på det fordon man ska köra, mopedbil eller A-traktor. Sen ser vi också gärna att man hade infört en obligatorisk föräldrautbildning. För det är ju minderåriga som vi faktiskt pratar om här så ska ges ut i trafiken. Vi behöver ett bättre engagemang från föräldrar.
Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
Fler lokala nyheter i appen SR Play.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Mm.
Somebody Like You med Keith Urban. Lite amerikana där. Det passar ju bra. Nu ska vi prata om USA nämligen. Igår hölls de mest omfattande protesterna mot Donald Trump sedan han tillträdde som president. Det demonstrerades över hela USA under parollen Hands Off. Även i några europeiska städer arrangerades det protester. Och med mig nu har jag Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg direkt från Washington där det är morgon. God morgon.
Så är det, god morgon.
Det här var ju igår det, under lördagen i USA. Hur stora var de här demonstrationerna?
Ja, det var demonstrationer i samtliga 50 delstater och mycket folk på flera håll. Jag var på demonstrationen här i Washington. Den hölls på The Mall, den här vidsträckta parken mitt i centrala stan söder om Vita huset. Och det var ett hav av människor. Jag stod vid Washington-monumentet och blickade ut och då var det folk i alla riktningar så långt ögat kunde nå. Så det blev en jättedemonstration, den pågick i flera timmar igår. Och hur många som var där, det är svårt att säga, det finns inga officiella siffror. Arrangörerna hade räknat med 20 000 och nu säger de idag att det var 5 gånger så stort, alltså 100 000. Och även på andra håll i landet var det stora folkmassor i New York, Chicago, Los Angeles, Atlanta till exempel.
Och Hands Off var den gemensamma parollen i de här välorganiserade demonstrationerna, får man förutsätta då. Vad står den parollen för?
Ja, det är en bred protest det här med många olika frågor där demonstranterna tycker att Trump har gått för långt på olika sätt. Så att Hands Off, håll händerna borta var parollen, och det gällde då flera olika ämnen. Så att håll händerna borta från amerikanskt bistånd, från demokratin, från aborträtten, från sjukförsäkringarna. Jag såg också skyltar med Hands Off Greenland, håll tassarna borta från Grönland. Så att mängder av olika frågor. Vi kan lyssna på några av demonstranterna jag pratar med.
I'm here because I'm afraid, like so many Americans are, that something's being taken away from us.
What is it that you are worried about?
Our democracy is being slowly taken apart, or not quickly taken apart at this point. Democracy is very frail. It's a fragile system, and you've got to fight for it sometimes.
Why are you here today?
because it's so important to show the rest of the country and the world that we really hate what Trump is doing and we want to restore the character of America, which is to be generous and law-abiding and to respect the rule of law.
And for you, why have you decided to come here today?
Because I want to respect the rule of law with honesty and integrity, not lies and stupidity.
Tre röster där som alla tre är oroliga för demokratin i USA på olika sätt. Demokratin håller på att monteras ner, sa den här mannen Bill från Boston. Och Sonja från Kalifornien sa att vi hatar det som Trump gör. Vi vill tillbaka till ett USA som är generöst och respekterar lagar. Och sist här Peggy från Florida som sa att Trump står för dumhet och lögner. Och det var många som jag pratade med igår som sa att de skäms för landet, skäms för USA. Och när de hörde att jag kom från Sveriges Radio så sa de, en kvinna som jag intervjuade sa, be om ursäkt till alla svenskar. Så där lät det från flera demonstranter igår.
Starka ord. Får de här demonstrationerna någon uppmärksamhet i USA nu då?
Ja, det får de. Och just det här att det var organiserade protester i varje delstat, det gör ju också att det uppmärksammas lokalt. Så att det är många lokala medier i varje respektive delstat som bevakar och rapporterar om det här.
Har Vita huset kommenterat protesterna?
Ingenting. Inte än så länge.
Hur ser som helhet oppositionen mot Trumps politik och opinionen i USA ut idag?
Ja, det är intressant tycker jag att de här stora protesterna nu organiseras av en gräsrotsrörelse. Det är alltså olika grupper som är organiserade och är engagerade i olika frågor. Men det är inte Demokratiska partiet som organiserar de här protesterna. Och det finns ett missnöje bland många demokratiska väljare och många jag pratade med igår som är bittra på Demokratiska partiet och tycker att partiet borde göra mer. Men det här är alltså gräsrötter och genom de här demonstrationerna vill de visa på det här samlade motståndet mot Trumps politik, även om det i grunden handlar om flera olika frågor. Så att oppositionen är just nu en rätt mångfacetterad rörelse, men som går via gräsrotsorganisationer och inte via partiet.
Görs det några opinionsmätningar också?
Ja, och där ser man att stödet för Trump är ganska stabilt. Jag tittar på Real Clear Politics som är en sån här sajt som väger samman flera olika mätningar. Och stödet för Trump ligger på 47-48% ungefär. Och det har inte ändrat sig så värst mycket. Men det som har hänt de senaste veckorna, det är att missnöjet mot Trump har vuxit. Nu är det över 50% som är missnöjda, som är mot Trumps politik. Och så såg det inte ut när han tillträdde i januari. Då låg missnöjet på 44 ungefär. Och nu är det alltså över 50%.
Och presidenten har ju fortsatt kraftigt stöd för sin politik i kongressen, ska vi säga. Och inte minst i det egna partiet. Trots att hård kritik framförs från bland annat näringsliv, högre forskning och ekonomer. Men hur ser för övrigt stödet ut för hans hårda linje? Med andra ord, finns det även ekonomer, forskare och företagsledare som gillar den här politiken?
Ja, det finns det absolut. Och Vita husets egna ekonomer är ju helt övertygade om att det här är rätt väg att gå. Det här med den hårda tullpolitiken som Trump har infört nu. Tittar man på partiet så är det, som du säger, ett väldigt stort stöd, en stor lojalitet för Donald Trump från republikanerna i stort sett alla frågor. Men det här med tullarna, det väcker en del blandade känslor. Det är några republikanska senatorer nu som har varit ute och tycker att kongressen borde få tycka till och inte bara presidenten när det gäller det här med tullarna. Så att där finns det ett visst motstånd just i tullfrågan.
Och då är frågan, vad står på agendan den kommande veckan i och från Vita huset?
Ja, just nu är Trump nere i Florida, i Mar-a-Lago, och har mest spelat golf i helgen, inte ägnat sig så mycket åt politik. Men imorgon är det ju vardag igen i Vita huset och då kommer det bli stort fokus på ekonomin. Kommer börserna fortsätta rasa imorgon? Kommer det några nya signaler från Trump om tullarna och om eventuella förhandlingar? Men på onsdag 9 april, då ska ju de här nya tullnivåerna, 20% mot EU-varor till exempel, då ska de nivåerna börja gälla. Så att den kommande veckan blir det fokus på ekonomin och en viktig vecka för världshandeln.
Gina Lindberg, USA-korrespondent här på Sveriges Radio, med den direktrapporten för oss här i P4 Extra.
Då är det på följande sätt att det har växt på sig en del köer med riksväg 40 för er som kommer från Göteborg och ska åka mot Landvetterhållet. Då. Och det här beror enligt de uppgifterna jag har på trafikredaktionen på att det stod ett tyngre fordon med någon form av haverin och däckrester. Både skyddsfordon är på väg och också räddningstjänst. Så att räkna med köbildning ut med riksväg 40, Singer och Lycka är rubriceringen till räddningstjänst. Köerna började för en stund sedan i närheten av trafikplats 71, Delsjömotet alltså. Så räkna med trafikstörningar i anslutning till Delsjömotet då. Och själva platsen för det här fordonen ska vara 2 kilometer ungefär efter Delsjömotet då i riktning mot Mölnlyckemotet.
Silverregn med Lisa Nilsson.
Ljug inte. Heter du Michelle? Det står Michelle i ditt pass.
Jag heter Måns.
Du är en tjej.
Jag är kille.
Du kan fan inte vara både och.
Aj, knuffas inte.
Du ljuger som alla andra. Som min morsa. Som alla.
Brorsan är kung av Jenny Jägerfeldt. Om lögner och vänskap och att vara kille född med snippa. Brorsan är kung! När du vill i appen Sveriges Radio Play.
this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
Uppdaterad trafikinformation med anledning av köerna på Riksväg 40, för nu är också räddningstjänst på plats. Då kan vi då utgå från att det kommer bli ytterligare köbildning ut med nämnda väg. Räddningstjänst på plats. För nytillkomna lyssnare så återupprepar jag. Riksväg 40, det är strax efter Delsjömotet nummer 71. Och det är riktning mot Mölnlyckemotet nummer 72. Vi fick rapport om ett tyngre fordon där som har ställt sig med någon form av haveri. Räddningstjänst och skyddsfordon utlarmade dit. Det har också skett en olycka Angered. Jag får uppgifter om att också här är räddningstjänst på plats. Och då är vi alltså precis strax söder om Angereds brandstation, där vid korsningen över Storåsvägen. Där ska räddningstjänst stå uppställda till följd av en olycka. Så räkna även med trafikstörningar alltså söder om Angered, där räddningstjänst står uppställda strax söder om Angereds brandstation.
It wasn't so. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come.
Save tonight med Eagle Eye Cherry i P4 Extra. Det har kommit ut en ny bok om kungen. Ännu en bok om kungen. Behövs det? Ja, svaret är ja om du frågar författaren och journalisten Åsa Lindeborg, som alltså nu kommit ut med boken Tjabo om Karl den 16 Gustavs liv, så som det framställts i analyser, nyheter, skvaller och allsköns offentlighet. Åsa är med mig nu i P4 Extra. Hej!
Hej!
Varför behövs det ytterligare en bok om kungen?
Ja, jag tycker att de böcker som har skrivits är ganska innehållslösa. Och jag ville sätta in kungen i en större berättelse om Sverige. Och vad är det här också för statsskick som monarkin utgör? Så att, ja, så det är lite djupare, lite bredare.
Det är både en bok om personen och om statsskicket, således.
Det kan man säga.
Du har ju tidigare gjort en tv-dokumentär om kungen som då hade titeln Kungen med två ansikten. Upptäckte du något nytt nu när du skrev boken?
Ja, gud ja. Alltså jag fick plats med kanske 5% i den där dokumentären av allt jag ville säga. Och så att det är mycket som har överraskat mig. Man tänker, jag menar att vi vet ganska lite om kungen egentligen. Vi vet att han blev kung när han var ung, att han inte har någon pappa, att han gifte sig med Silvia, 3 barn och så här. Men det är ett liv också mellan alltihopa det här. Och det är ganska oskildrat faktiskt. På det sättet som jag gör, men också om jag samtidigt liksom försöker förstå vad Sverige var för land då och har blivit under den här tiden som han har varit kung. Mm. Det är en ganska lång period som man kan skildra via kungen av Sveriges historia.
Och då är det naturligtvis hopplöst att liksom gå på djupet med vad dina slutsatser är, men ge mig en ledtråd.
Nej, men alltså, dels är det en beskrivning av alltså hur, när kungen blev kung 1973 så hade vi ju nästan bestämt oss för att vi inte skulle ha någon monarki. Så han måste uppfinna en ny kungaroll, och det hjälper medierna honom att göra. Men vem ska han vara? Det är ju liksom frågan. Och vad ska Sverige vara för ett land samtidigt? När han tillträdde så var Sverige världens mest jämlika land. Mest progressiva, moderna och så vidare. Idag så är ju Sverige något helt annat. Och så försöker jag då beskriva hur, via kungen, hur det här går till.
Dina främsta källor här, som jag antydde inledningsvis, har ju varit kvällspressen och veckotidningarna Svensk Damtidning och Veckojournalen. Men fick du själv träffa kungen?
Nej, det har jag inte fått göra. Vi försökte göra det inför den här dokumentären, men han sa nej, och det respekterar jag fullt ut. Jag förstår att han inte har tid eller lust att träffa en sån som mig, så det är helt okej. Men det har också gjort att jag har känt mig lite friare att skriva den här boken.
Ja, men det är inte lätt att få kontakt med kungen direkt. Det är kanske inte så konstigt, men du har också sagt någonstans att du nästan känt dig förnedrad i kontakten med hovet och kungafamiljen.
Ja, jag tycker att de hade kunnat kosta på sig ett lite vänligare tilltal kanske. Men det är ingenting som jag håller på och grubblar över nu, utan jag har ju haft fria händer att försöka skriva en berättelse här om hur Karl XVI Gustav tar sig ut i offentligheten. Där medierna mobbar, retar, men också bygger upp, hyllar och så vidare. Så att det är en väldigt, ska jag säga, schizofren historia som medierna har ihop med kungen, kan man säga.
Ja, men så är det säkert. Du säger ju själv att du är republikan, men ändå drabbades av vad du kallar för den kungliga magin. Vad är det?
Ja, men alltså, man stöter på kungaparet, så som jag gjorde i Östersund, så då hände någonting med en. Jag skrattade ännu högre än jag brukar, raka i ryggen och så vidare. Funderade väldigt mycket på vem jag blev i den situationen. Men framförallt så är det ju att när jag har jobbat med den här boken så har jag ju liksom lärt mig att tycka om sidor hos kungen. Så jag känner en slags ömhet för den här mannen i det här systemet som jag tycker är fel. Men jag kan ändå känna respekt för honom på många sätt.
Mm. Vad planerar du själv framöver? Blir det något mer kungligt?
Nej, jag vågar inte avslöja vad jag vill göra härnäst, för då skulle jag få folk svimma, tror jag.
Okej, okay. Ja, vi vill ju inte utsätta människor för svimningsanfall. Det kan jag inte ta på mitt ansvar, Åsa. Det går inte. Åsa Lindeborg, journalist och författare, aktuell med boken Tjabo. Mm. Tack så mycket för att du var med en stund.
Tack själv, tack. But there's on the sky burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time when the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn, we try. But
this way.
Lady Gaga, jubel för henne. Always remember us this way. P4 Extras tekniker idag Gustav Wilhelmsson, producent Maja Sell, med redaktionen även Andrea Juberik, Karin Forsmark och Anna-Karin Gustafsson. Och musiklistan, den gjorde Maria Ensell. Imorgon är det Titti Schultz som rattar P4 Extra och då besöks vi bland andra av artisten Imenella. Tack för att ni har lyssnat. Jag är Erik Blix.
Ekot börjar i Paris där många invånare gått ut på gator och torg idag för politiska manifestationer efter veckans dom mot nationell samlingsledare Marine Le Pen. I Paris finns vår korrespondent Cecilia Blomberg. Hur skulle du beskriva läget på gatorna denna eftermiddag?
Ja, det är egentligen som politiska stormöten ute i det offentliga rummet som det handlar om. Jag kommer precis från Place de la République, där som är samlingsplats för vänstern oftast, och där även de gröna och många fackliga organisationer och studentorganisationer har samlats för att slå fast den viktiga skillnaden mellan politiken och domstolarna. Och jag pratade bland annat med Paul, där vi kan lyssna vad han säger.
Donc maintenant venir dire que c'est une décision de justice qui va empêcher Marine Le Pen de pouvoir se présenter, de pouvoir accéder à l'Élysée, alors qu'en fait ça fait déjà plus de 10 ans qu'on parle de ça, c'est complètement hypocrite, et ça c'est une instrumentalisation de la justice justement.
Ja, han säger ju att det här är en lag och en diskussion som har pågått i 10 år. Att komma och säga nu att det här är ett sätt att använda domstolarna i politiken, det är helt felaktigt, och det handlar egentligen tvärtom. Det är Marine Le Pen som blandar ihop de här sakerna.
Men Cecilia, det är olika möten säger du. Vad är det för fokus på mötena i Paris idag egentligen?
Ja, där jag kommer ifrån, Place de la République, där är man väldigt noga med då att prata om demokratins olika byggstenar. Där det är väldigt viktigt att domstolarna är helt åtskilda från politiken. Här på där jag är nu, Les Invalides, militärmuseet i närheten där det ska vara då en nationell samling, där är man ju samlade för att ge sitt stöd till Marine Le Pen och det som man då tycker är orättvist, att hon med den här domen för det väldigt allvarliga brottet som hon är dömd för inte får ställa upp i nästa presidentval.
Riskerar det här att bli oroligt på något sätt i Paris idag, tror du?
Så det är ju poliser som det ofta är fram som står parkerade, men jag har ännu inte känt att det ligger någon sån oro i luften faktiskt. Jag har varit med om värre tillställningar i Paris.
Cecilia Blomberg direkt från Paris. Nationella bombskyddet är nu på plats vid det friluftsområde i Örebro där ett misstänkt farligt föremål upptäcktes i morse. En säkerhetszon på 200 meter har upprättats på platsen, rapporterar P4 Örebro.